efter vi hade lovprisat Gud en stund. Kände ni skillnad i rummet? Kände ni nära Gud? Ja, bra jobbat. Underbart. Okej, vi har precis kommit hem från vår semester. Jag ska inte säga för mycket om det, men bara några saker. Det var riktigt bra. Så vi åkte till USA och så åkte vi till en församling som heter Bethel i norra Kalifornien. Och det är en församling som är kopplad till vår bibelskola i England. Så det är därför vi åkte just dit och ingen annanstans. Och så åkte vi dit, inte just för semester, för att uppleva USA, för att uppleva 42 grader. Det var inte varför vi åkte. Vi åkte dit för att besöka en församling som har varit i förnyelse över 20 år. Ständigt. Ständigt i förnyelse över 20 år. Så de ser regelbundet genombrott i helande, i profetia, i frälsning, bland annat regelbundet. Så gick vi på en konferens och så gick vi på deras gudstjänster på söndagar och fredagar. Och jag vill bara dela ett par vittnesbörd från den tiden. Vi fick flera kan jag säga, men ni kan komma och prata till oss sen. En vill jag dela var att det som var en välsignelse för oss var att det var lika viktigt för våra barn som det var för oss för att besöka det här församlingen. Så de åkte till församlingens söndagsskola. Och de fick riktig upplevelse av Gud också. Så det är jag nästan mest tacksam för, kan jag säga. Så över den första veckan, hennes söndagsskoleledare kunde inte komma för att han hade skadat sin nacke och rygga. Så söndagsskoleledare som var där samlade alla barn, Eva bland annat och de andra, och de ringde mannen och bad för honom över telefonen och han blev helad. Amen. Över telefonen, han var inte även där. Och sen på vägen hem när vi var på San Francisco så träffade vi en kille som hette Aaron. Vi lämnade våra resväskor i själva flygplatsen och så åkte vi in till San Francisco mitt i stan. Och så pratade vi med den här killen och sa, men vad ska vi besöka och allt. Och han sa, vad har det varit? Och vi svarade Redding. Och Redding, det är inte en kul stad egentligen. Det är ganska trasig stad, det är ganska många fattiga familjer. Vi åkte dit för själva församlingen, inte för staden. Så han skojade med oss, varför åkte ni till Redding? Så sa jag, ja men det finns en församling och de ser folk helade, befriade, bla bla bla. Adrian hade upplevt Gud för ett särskilt starkt sätt dagen innan. Så jag bubblade om det och han var, aha okej, okay, ja. Och så kan vi prata mer om det när ni kommer tillbaka. Och så när vi kom tillbaka så sa jag till honom, kan jag be för dig för någonting? Ja, sa han. Okej, det går bra. Ska jag sitta eller stå eller vad ska jag göra? Han var lite överrumplad. Och så bad jag för honom och bara delade några ord som Gud gav mig över hans framtid. Och han blev tårögd till slut. Och han var en riktigt tuff kille egentligen, ganska lite kul och allt. Men han stod där och nästan grät för att han hade träffat Gud. Och så frågade honom Adrian igen, vad var det som du upplevde av Gud igår? Och så fick han en riktig träff med Gud. Så det var bra. Det var riktigt bra. Okej. Men en dag när vi var på semester så åkte vi till en mataffär som hette Winco. Det är någon väldigt, väldigt stor, väldigt, väldigt billig. Vi handlade lite bröd, vi handlade lite frukt, flingor, några grejer. Det kom till ungefär $30 som är 300 kronor. När det var dags att betala så var det att min svenskt kort, det fungerade inte. Oj då. Då tänkte jag, ingen fara, jag har NLs kort. Jag använde min NLs kort. Det fungerade inte heller. Så sa kvinnan till mig, kommer ni från utomlands? Ja, men tyvärr, vi accepterar inte kort från utomlands. Men det går bra om ni har kontant. Ja, vi hade inte kontant. Vi hade precis handlat. Vad skulle vi göra? Skulle vi lägga tillbaka allting? Och så innan vi hann prata till varandra så var det en kvinna bakom oss som sa, inga fara, jag betalar för allt. Ah. Och vi stod där bara chockade. Är du säker? Vi frågade henne 2-3 gånger. Är du säker? Ja, ja. Det är en välsignelse. Och så var det. Och så gick vi ifrån och så gick vi vidare och gick till bilen och sa ingenting till varandra. Vi var så chockade. Hon betalade för vår mat. Hon kände inte oss. Det här är bara en liten bild av Guds godhet. Det är bara en liten, liten bild. Han ger oss mycket mer än mat. Han ger oss allting. Han ger oss liv. Han ger oss hopp. Han ger oss en framtid. Han ger oss förlåtelse. Hur lätt är det för oss att ta emot generositet från en annan som den här kvinnan till oss? Hur lätt är det? Vi var lite chockade. Det var inte särskilt lätt för oss faktiskt. Hur lätt är det att ta emot generositet från Gud? Idag kommer jag att predika om att Gud är alltid god. Alltid god. Men jag också kommer att predika om några saker som kan stå i vägen för oss när vi försöker se hur Guds godhet är. Men först, Gud är alltid god. Gud visar sin godhet i skapelsen. Vi ser i början av Bibeln, allt som han gjorde är gott. Allt. Gud visar sin godhet genom Jesu död och uppståndelse. Att vi är förlåtna, att vi är upprättade, det är en kraftfull tecken av Guds godhet. Gud visar sin godhet om och om igen i Nya Testamentet varje gång någon är frälst eller helad eller befriad. Och även nu när folk blir frälst och helade och befriade nu är det en stor tecken av Guds godhet. Men vi ska titta lite närmare i Matteus 7 om Guds godhet och de verser som Grimawit läst för oss. Först, vi vet att vi kan lita på Gud. Han säger så här. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. De här verserna, de kommer mitt i bergspredikan. Och så här undervisar Jesus om hur vi skulle komma till Gud. Vi får be, vi får söka och vi får bulta. Varför? För om vi ber så får vi. Om vi söker då finner vi. Om vi bultar då ska dörren öppnas. Och så Guds godhet syns i att han vill ge till oss. Han vill att vi hittar honom. Han vill öppna dörren till oss. Det är hans godhet. Tror vi på det? Tror vi på det? Tror du på det för dig? Kan du komma till Gud? Om du bultar, ska Gud öppna för dig? Ja, tveksam eller övertygad eller? Ja, det vill han och det ska han. Han har sagt. Guds godhet syns i att han är tillgänglig för oss att komma till honom. Nu är han tillgänglig. Om ni har läst igenom Gamla Testamentet, en sak som man ser är att Gud är inte tillgänglig. Han är helig, han är högt upp. Det är bara överste prästen som får komma en gång om året in till det allra heligaste. En gång om året efter många offer, efter mycket blod. Gud är inte tillgänglig. Bara genom ett perfekt offer. Och nu säger Jesus här som Guds son. Be och du ska få. Han vänder allt upp och ner. I Gamla Testamentet då var det inte be och du ska få. Det var be och offra och komma in en gång om året. Det är inte vad Jesus säger här nu. Då var det distans. Jesus säger nu är Guds rike tillgängligt. Nu kan du be, nu kan du bulta och dörren ska öppnas. Att Jesus kommer över gapet till oss med det här budskap är Guds godhet. Bra, kom igen. Ni har ju några minuter till. Okej. Och så säger Jesus sen, om åndemänniska kan vara generösa till deras barn, hur mycket mer vill fadern ge oss goda gåva? Jesus vill understryka här med ett exempel. Han säger så här, vilken far skulle ge sin son en sten om han ber om bröd? Eller en orm om de ber om en fisk? När vi var ung i min familj och det var någon som ville å, så var det att min syster och jag alltid gick in till min mamma och pappas rum. Alla satt in i mamma och pappas säng och öppnade paket tillsammans. En gång när min syster skulle fylla år, jag vet inte varför hon svarade det här, men hon svarade sarkastiskt att hon vill ha bara en kall potatis. Ingen aning. Vad fick hon i present då? En kall bakad potatis. Det fick hon. Min pappa gjorde som hon säger. Men sen efter vi hade skrattat tillsammans förstås fick hon också riktiga present. För det finns ingen förälder i hela världen som vill göra sitt barn besviken på deras födelsedag. Det är snart Iris födelsedag och vi har redan börjat planera hur ska vi ha för festen, för tårten, för presenter. Det är ingen förälder i hela världen som skulle inte vara planerad inför sitt barns födelsedag, eller hur? Och det här är vad Jesus vill kommunicera. Om ni vill ge mat till era barn, hur mycket mer vill Fader Gud ge er det som är gott? Ni är onda, säger Jesus. Oj, det är lite tufft. Ni är onda och ni vill vara snäll till era barn. Okej då. Men det är så, vi är syndare. Vi är inte perfekta. Men vi vill ändå ge Gud och gåva till våra barn. Vi vill ändå ge dem mat. Hur ska Gud göra? Han är perfekt. Han är god. Ska det inte vara någon skillnad mellan vad vi ger och vad han ger? Tror vi på det? Tror vi att Gud vill välsigna oss mer än vi vill välsigna våra barn? Tror vi på det? Ja. Människor kan inte tävla med Gud om generositet och vinna. Har du försökt någon gång? Jag ska vara mer generös än Gud. Nej. Försök inte. Det är icke möjligt. Det är icke möjligt att jag kunde visa mer generositet till mina barn än Gud kunde visa till mig. Det är icke möjligt. Vi är skapade av Gud. Det är inte möjligt att jag kunde visa mer generositet än min skapare. Han skapade hela konceptet av godhet. Är ni med? Vi som är föräldrar eller vi har syskonbarn eller barnbarn, det är självklart att vi vill att de har en säker framtid. Att de sen får en familj och barn själv, bra jobb. Och mycket mer, va? Tror vi att Gud vill ge just det till dig? Tror du att det som du önskar för dina barn är mer än vad Gud vill ge till dig? Eller? Är vi mer snäll än Gud? Kan vi vara mer snäll än Gud? Ja eller nej? Nej. Gud, han är god. Han är helig. Han är perfekt. Det som han ger till oss, till dig och till mig är så mycket bättre än all pengar, än all gåvor i hela världen. Jag vet att vi inte går runt och tänker jag är mest snäll än Gud, jag är mest snäll än Gud. Jag vet vi inte gör det, men ibland kan vi tänka Gud har inte visat så mycket snällhet till mig senaste tiden. Och jag har alltid gett presenter till mina barn. Jag har inte fått någonting från Gud än. Så vi har inte sett att jag är mer snäll än Gud. Men vi nästan tänker det. Eller bara mig. Det kanske bara mig. Jag ska predika till mig själv. Ni får bara sitta för en stund. Okej. Okay. Det bästa gåvan som Gud kan ge till oss är Gud själv. Okej. Okay. Vi har några verser i Lukas evangeliet som är nästan samma. Men det finns lite skillnad. Och de säger så här. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Det är Lukas 11, vers 13. Det som är bättre än all pengar i hela världen än allting är att Gud själv kommer och bor i oss. Och det gör han genom sin heliga ande. Nu kan vi leva nära Gud varenda dag och in i evigheten. Så det är inte det här gamla testamentet bild att det bara överste prästen efter ett perfekt offer. Jesus har gjort det genom sitt blod och nu kommer Gud och bor i oss. Nu kan vi vara med Gud varje dag. Är det någon här som har upplevt heligande genom att Gud har lett dig? Eller att du förstår mer av Bibeln? Eller du känner dig älskad av Gud? Eller att sen ni har blivit frälst, livet har förändrat. Är det någon här som kan säga ja till det? Mm. Det är heligandens verk i dig. Det är Guds gåva till dig. Det är en tecken. Det är ett tecken av Guds godhet. Gud är god till just dig för att heligande bor i dig. Och hans verk är att du kommer nära Gud, att du upplever Guds kärlek, att du upplever förändring i ditt liv, att du upplever mer av Guds ord i ditt liv. Gud är alltid god. Han vill ge goda gåvor till oss, hans barn, till dig och till mig. Han har gett oss sin närvaro genom sin heliga ande som bor i oss. Okej? Okay? Det var första punkten. Gud är alltid god. Men det är så här att besvikelse och oro kan vara hinder till vår förståelse av Guds godhet för oss. Så är det. Då kan vi titta lite i Matteus kapitel 6 istället. Och så ser vi så här i vers 31 och 32 att oro kan komma i vägen. Oro gör att vi slösar energi på att samla grejer som Gud har redan lovat oss. Vi läser så här. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Er himmelska far vet att ni behöver allt detta, säger Jesus. Nu, jag pratar till mig själv här också. Jag har tidigare varit en expert i oro. Det har jag master och doktor i oro, kan jag säga. Över en livserfarenhet. Och jag vet att det inte gör livet bättre eller enklare. Jag måste säga, vi har stressat senaste månader för att få ett hus. Och då kom huset på lättaste vägen, som man kan säga. Det var ett mirakel. Och varför har vi stressat i 3 månader? Så är det. Oro och rädsla, och det visar oss att vi inte litar på Gud. Tyvärr. Det är ett sätt att vi kan försöka ha kontroll över vår framtid i att klöda ut alla möjliga kriser i förväg så att vi är beredda. Jag vet. 10-15 möjliga kris som kunde hända i framtiden. Nu är jag beredd. Det är inte sant. Nu är jag bara glädjelös, kan man säga. Jag vet inte. Det hjälper ingenting. Det visar oss att vi inte tror att vår far är god. Varför skulle jag försöka ta hand om min framtid utan att jag tror att han inte ska ta hand om det? Som ni vet, jag pratar till mig själv här också. Vi har ett exempel i Markus 4 när lärjungar är i båten med Jesus och den storm som kommer upp runt båten. Jesus är i båten med dem. Han har sagt vi ska till andra sidan sjön. Och det är någonting som vi har lärt om Jesus när han säger en sak så det händer, va? Vi ska till andra sidan sjön, säger Jesus, så ska de till andra sidan sjön. Men lärjungen sen säger med alla vågor och allt, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Lärjungen här, de hade sett Jesus hela många. De hade sett Jesus driva ut demoner. De hade hört Jesus undervisning. De visste att han var kraftfull. Han var vis. Han var trofast. De visste det. De hade sett. Men i en stund av rädsla så glömde de bort allting. Hur i hela världen kan man drunkna om man är med Jesus? Är det inte tryggaste båten i hela sjön? Eller hur? Om det kommer någon gång att det finns en båt, jag ska sitta i Jesu båt. Jag ska inte gå under. Men det var inte vad de tänkte. Stormen tog över lärjungens förståelse av Jesus. Jag vet att ibland kan man ha omständigheter som är så stora, de är så tunga. Jag vet att ibland i vissa fall tar det bara all av mans energi för att komma över det som är tungt varenda dag i vissa perioder. Jag vet. Stormen kan ta över vår uppenbarelse av Jesus. Men vad ser vi sen i Markus 4? Jesus stillar stormen. Vi kan komma till honom mitt i allt. Det är vårt ansvar faktiskt. Mitt i tider av våga att komma till Jesus och titta på hans godhet mitt i allt. Det är därför vi åkte till Bethel faktiskt. För att komma nära Gud och inte titta på allt runt omkring som är jobbigt. Jag väljer att titta på Gud. Men besvikelse också kan vara hinder för oss. Och så har vi ett exempel i Matteus 11 med Johannes döparen. Och det är så här. Nu är Johannes döparen i fängelse. Och han säger så här. Är du Jesus den som skulle komma eller ska vi vänta för någon annan? Varför frågar han så här? För det var Johannes som först förstod vem Jesus var. Det var Johannes som undervisade alla i förväg. Det var Johannes som döpte alla i förväg så att de var beredda för Jesus. Han såg Jesu dop. Han hörde Gudfaderns röst på den dagen. Men sen blev Johannes döparen fängslad. Och då började han tvivla på Jesus. Och han tänker så här. Om Jesus är den som befriar den fångna, varför är jag fängslad? Det stämmer inte. Men hans besvikelse och svårigheter tar över sin uppenbarelse av vem Jesus är. Han är så besviken i att han är fängslad att han kan inte se Guds godhet längre. Men Jesus svar är inte någonting som tröstar Johannes direkt. Utan han påminner Johannes döparen om Jesus identitet. Och han säger så här. Gå och berätta för Johannes vad du hör och ser. Blinda se. Lama går. Spetälska blir rena. Döva hör. Döda uppstår. Och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Jag är den jag är, säger Jesus till Johannes döparen. Och så har han ett val. Vad ska han lära sig ifrån? Ska det vara hans omständigheter, att han är i fängelse som han ska lära sig ifrån? Eller ska han tillåta Jesus själv visa vem han är? Vem ska visa Guds godhet till Johannes döparen? Är det hans omständigheter? Eller är det Jesus själv? Och det här är en utmaning till oss som väntar för bönesvar. Eller går igenom en svår situation att inte ta anstöt av Jesus. Är det Guds godhet eller makt som är högst? Eller är det vår svårighet som definierar vem Gud är? Vad ska vi välja? Jag vet att jag pratar inte om någon lätt sak här. Vissa situationer tar tid att komma igenom. Det förstår jag. Det förstår jag. vi alla ibland har tunga perioder. Men om vi tar tag i Guds godhet för oss mitt i, så då blir det som ett ljus som tar oss hela vägen genom tunneln. Och så är det. Det är upp till mig om jag vill bli bitter på grund av min besvikelse. Eller vill jag vara ärlig inför Gud och öppna upp till honom. Öppna upp till Gud, hans ord, hans församling, mina syskon. Det är upp till mig. Ingen annan. Det är upp till dig. Okej. Tredje. Det är bara när vi överlåter oss totalt att vi ser hur vackert Guds godhet är. Det här är den största sak som jag har lärt mig under min semester faktiskt i min stund på Bethel. Det är viktigt att vi tillåter Gud uppenbara för oss hans godhet på hans sätt. Han får bestämma. Han är skaparen. Han är frälsaren. Det är han, honom, som regerar över hela världen. Det är självklart, eller hur, att Gud vet mer om godhet än jag gör. Det är självklart. Fast ibland kan man tänka att man vet mer. Till exempel kanske man längtar efter någonting. Man längtar efter ett jobb. Ett visst jobb på ett visst ställe. Och man ber innan man ansöker. Man ber medan man ansöker. Man ber på intervju. Man ber efteråt. Men sen man får inte jobbet. Eller kanske det är inte jobb. Kanske det är hus. Kanske det är en man, en make. Kanske det är någonting annat. Men vi väntar för ett bönesvar. Det kommer inte. Ibland kan vi säga till Gud, men du är inte god längre. För jag fick inte det här jobbet. Och det var mitt jobb. Jag hade även bett över det. Om du hade gett mig jobbet var det enda sättet att jag kunde fatta din godhet för mig. Bara genom jobbet. Ibland kan man vara så fångad i en sak som man vill ha. Att man glömmer bort att Gud står här och säger, korset, jag dog för dig. Jag gav dig allt och vi är här och vi säger jobbet. Jag vill ha jobbet. Du gav mig inte jobbet. Därför du är inte snäll. Och Gud är korset. Jag gav dig allting. Är det någon som känner igen sig? Eller jag kan bara fortsätta för mig själv igen och ni får vänta till kaffe. Ingen fara. Ingen fara. Hur kan vi börja om att se Guds godhet? Svaret är så här i Matteus 6 och 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det är så viktigt att vi överlåter oss till Guds uppenbarelse av sitt rike. Och i Guds rike finns en tydlig uppenbarelse av Guds godhet. Men hur gör vi det? Vi gör det inom tider av tillbedjan. Vi överlåter oss när vi tillber Gud. Vi överlåter oss till Gud i tider av förundran. Djupt i Guds ord, djupt i bön. Vår dagliga tid med Gud skulle leda oss till bergets topp av uppenbarelse om vem Gud är. Det är meningen. Det är därför alla pastorer tjatar med er att läsa Bibeln. För att då ska ni komma upp till bergen och se hur god Gud är. Det är en känd lovsångsledare som heter Brian Johnson. Han säger så här: vi behöver se att Gud är Gud och vi är inte Gud. Gud är Gud och vi är inte Gud. Det är dit att tillbedjan skulle ta oss, till den platsen där vi ser Gud är Gud, jag är inte Gud, jag vill vara nära Gud. Det är poängen med tillbedjan. Gud har ett överflöd för dig och för mig. Och vi beundrar det när vi tänker på hur mycket syndafallet har förstört allting. Att ändå så kommer Gud ner till oss. Och ändå får vi en annan chans. Men det finns en ordning. Innan vi ber och bultar, först söker vi Guds rike. Ordningen leder oss till en nära relation med Gud. Och utifrån det kan vi sen komma till Gud som är vår god far. Och han gärna svarar oss. Vi kan inte ta en genväg till delen när vi ber och får innan vi har sökt först Guds rike. Vi kan inte hoppa över den delen när vi överlämnar allting till Gud. Vi kan inte hoppa över att vara ödmjuk när vi kommer in för honom. Gud vill inte att vi kommer som främlingar. Han vill att vi kommer som barn. Så då är det först att vi söker Gud och hans rike, hans godhet. Sen får vi Gud och allt vi behöver. Om vi söker bara saker får vi ingenting utan stress och oro. Jag skulle inte slösa vår tid för att gå efter saker som Gud har redan lovat oss. Måste jag också lyssna på det? Ni kan påminna mig om jag glömmer det. Jag har sagt det nu offentligt. Så det finns en viss ordning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då kan Gud uppenbara hans godhet på hans sätt. Sen utifrån det, be och ni ska få. Då ser vi att Gud är en god far som har ett överflöd för oss. Sen får vi allt som vi behöver som är egentligen Gud själv genom sin helige ande. Det är allt som vi behöver när livet är bra eller tufft. Men hur ser livet ut när man är övertygad av Guds godhet då? Man är trygg. Man är modig och glad och fri. Och man tar risk. Har ni sett ett barn som är 2 eller 3 och hur de är med deras föräldrar? Hur de klättrar upp så högt och bara hoppar ner och de vet mamma och pappa ska rädda dem. Det är hur vi ska vara med Gud. Hur kan vi växa i vår förståelse av Guds godhet då? Vad kan vi göra praktiskt? Av 4 saker. Först, vara i en miljö av tro. Vara i en miljö som söker ständigt efter mer av Gud. Ha människor runt omkring som är övertygade att Gud är god. Och stå fast på det. Och sen skapa tro i dig själv genom att komma ihåg vittnesbörd. Ni har egen vittnesbörd. Ni kan lyssna på andras. Ni kan läsa i missionsorganisationer vad de gör. Ni kan läsa kristna böcker. Bara samla vittnesbörd av Guds godhet. Skapa din egen miljö av det. Och sen det jobbiga att vi behöver möta våra oro och besvikelser tillsammans med Gud. Det är vårt ansvar att komma till honom för helande. Det är mitt ansvar att ändra mitt fokus från att titta på problemet till att titta på Guds godhet. Det är mitt ansvar. Vi kan hjälpa varandra, men det är mitt ansvar att välja Gud. Och vi alla behöver investera i vår relation med Gud varenda dag. Om vi redan har det här djuphet med honom, så då blir det svårare att tvivla. När det är tufft. 4 praktiska saker. Tror du att Gud är god mot dig?
Ja.
Det finns en i alla fall. Tror du att Gud vill visa mer av sin godhet till just dig? Tror du att Gud vill visa sin godhet över din situation? Bra. Kan vi alla stå upp tillsammans? Om vi kan alla blunda. Och så då vill jag be dig, om du känner att du har antingen oro eller besvikelse som står i vägen mellan dig och Gud, då vill jag att du räcker upp en hand. Men alla blunda först, så vi kan göra det bara mellan oss och Gud. Men om du står här och du kände att hjärtat bultade bara i den delen av predikan, och du har oro eller besvikelse som står i vägen, alla blunda nu och så räcker upp en hand om du känner det för dig. Tack Gud. Tack. Tack. Om vi kan bara hålla koncentrationen så att folk kan ha deras stund. Vi blundar lite till. Tack Gud. Tack Gud. Och så Gud, jag ber för dem som känner att oro eller besvikelse har kommit i vägen. Gud, jag tackar dig för alla som har varit modig här just nu och sagt, Gud, jag behöver dig. Jag behöver ändra mitt fokus. Och Gud, jag ber just nu i Jesu namn att du kommer och visar en större uppenbarelse av din kärlek för dem. En större uppenbarelse av din godhet. Gud, jag ber att du visar dem hur du är större än den här situationen. Och så om du har räckt upp en hand, ber efter mig. Jesus, jag överlämnar min oro och besvikelse till dig. Vad ger du till mig istället? Och så ska Gud visa dig någonting eller påminna dig om en bibelord. Eller kanske du kommer få en känsla av trygghet eller kärlek. Eller någonting. Gud vill byta ut den här oro för någonting annat. Han vill ge dig närhet istället. Han vill ge dig närhet till honom. Han vill ge dig mer kärlek. Tack Gud. Vi ska nu lovprisa Gud en stund och så vill jag bjuda dig att komma fram om du vill ha mer bön över just detta eller du vill uppleva mer av Guds kärlek för dig. Och så jag vill säga, om du står här och du inte känner Jesus än, idag är din dag. Kom gärna fram till förbönsstationen och då vill jag gärna be med dig om du inte har tagit emot Jesus än. Så kan du gärna komma fram. Och vi ber för dig. Amen.
Och en tillägg bara. Att när Esther nämnde det här med Johannes döparen. Att han blev så besviken för han satt i fängelset. Fast att Jesus var där. Om när Esther pratade om det. Du kände, ja men det är mig på rätt sätt. Gärna kom fram och ta förbön för just detta.